hjärtligt välkomna till detta onsdagsavsnitt den 19 februari, om jag inte är helt felinformerad.
Tror du är helt korrekt siffra faktiskt?
Jag heter Erik Dahlin, jag är som vanlig programledare. Med mig har jag även Dick Eriksson från Samtiden, välkommen.
Hallå, hallå.
Välkommen Linus Bylund från Sverigedemokraterna.
Hej.
Det var ett distinkt och icke möjligt till feltolkningshej.
Ja, viktigt tycker jag.
Ja, det är bra. Idag har vi mycket att prata om, så att vi ska köra igång direkt med att rabbla upp dagens ämnen. Många blir upprörda över SAS reklamfilm. Paula Bieler lämnar riksdagen med omedelbar verkan. Stefan Löfven ser koppling mellan förnedringsrån och skattesänkningar. Sverigedemokraterna hjälper 88-årige Rolf i Trelleborg efter reportage av Lamott. Expressen skriver att hälften av alla gängledare är födda i Sverige. Laget runt. Dick, vad har hänt dig i veckan?
Ja, jag har ett nytt stamställe, hör jag på att säga nästan. Nej, men pressläktaren i riksdagen var jag på i veckan här med riksdagens... Eller, ja, utrikesministern levererade regeringens årliga utrikesdeklaration för riksdagen. Så att då är det fullt med ambassadörer på åhörarläktaren och det är traditionellt sett lite finare debatt så att säga. På 70-talet, fram till 70-talet, då var det faktiskt partiledaren i opposition som förde oppositionens talan mot utrikesministern. Nu är det mer eller mindre okända riksdagsledamöter som gör det. Men det är ändå liksom en avstämning av svensk utrikespolitik som sker en gång om året som jag lyssnade på och kommenterade SVT också efteråt. Och jag tyckte man skulle behöva lyfta debatterna mer än vad det är, för det är lite grann småplock av olika konflikter och ämnesområden liksom, som en att göra lista nästan, och det tycker jag är för låg nivå. Man borde höja den, och jag tycker ju att man borde dödförklara den humanitära stormakten, var min tagning i ledaren och även i SVT-studion liksom, att Sverige ska sluta uppträda som om man är en stormakt. Utrikesministern hade liksom, vi ska höja, vi ska stärka, vi ska utveckla, vi ska bli, alltså en enorm ambition i den här utrikesdeklarationen som jag tycker är helt fel.
Du tror inte Sverige kan rädda världen alltså?
Nej, jag tror inte det, utan vi måste försöka rädda vårt eget land, och sen kan man ha, eller måste man ju ha naturligtvis en omvärldsanalys och se hur, vad är det som är för hot och möjligheter för Sverige i omvärlden så att säga. Det är bra att göra det en gång om året i en öppen debatt, men då kan man inte hålla på och småplocka.
Ja, Linus, vad har hänt i veckan?
Ja, det är väl inte riktigt i veckan, och jag skulle behöva lite stämningsmusik här tror jag. Vi sprang på varann en kväll i maj på fest med stoj och glam. Du kom fram och sa tjoho, hej hej. Ett samtal växte fram. Men ingen var, ej du, ej jag, i skick så att vi fattade. Vi snackade, men minns idag knappt mer än att vi skrattade. Men hur som helst, det gick en tid, du tjatade om podd. Knappt någon vecka fick jag frid, och snart var gränsen nådd. Jag tackade ja och saker föll, säg slutligt som var bäst. I Visby samma år du höll din podd med mig som gäst. Nåväl, en lång historia kort, vi började få fart. Snack om podd i stort och smått blev verkligt ganska snart. Det funkar bra med dig och Dick, smått rörigt i och för sig. Men häromdagen vi två fick spela in helt utan dig. Det blev okej, kanske till och med bra, men tydligt märktes att ett samtal mellan Dick och jag och utan dig blir platt. Programledarrollen som du bär, dina citat dumma frågor, ger podden ljus och liv och flärd, i studion svallar vågor. Min vers jag sammanfattar här, så vilt i ord och gester. Erik, tack för att du finns. Ta aldrig mer semester.
Alltså för en gångs skull önskar jag att vi inte poddade, utan att vi körde en live-podd med bild. För att då skulle alla lyssnare och tittare sett mitt enormt breda leende under hela den här dikten. Och jag har Jag har en liten, jag är lite blöt i ögonvrån också.
Det ska härligt.
Ja, men otroligt fint.
Ja, det får inte ta semester. Det gick ju bra som sagt med när jag Dick körde vårt eget race här förra onsdagen, absolut. Men fan, visst blir det bra med alltså man saknar inte kossan för en båset är tomt, eller vad
heter det? Dynamiken blir ju en annan.
Ja.
Ja, nej, men vi pratade ju om den här, hur vi skulle ha det upplägget innan vi faktiskt drog igång, och då tyckte jag att det var en väldigt fördel att vara tre, för då gör det inte så mycket om någon är borta.
Nej, precis.
Men har man byggt upp en dynamik kring att någon leder samtalet, så förstår jag att det blir lite... Vi har ju klarat oss utan dig någon gång också, men Linus, ja. Men då har det ju varit den sista kvarten eller sånt där, då är det lite...
Sen vill jag vet inte om jag vill ge dig rätt i det att du leder samtalet, för det händer ju att jag och Dick kapar det, så att säga.
Ja, fast det är ändå med min goda vilja.
Ja, sant.
Ja, men jag ska se om jag kan ta mig samman efter den här hyllningsdikten och berätta lite grann om vad som hänt mig i veckan då. Två saker. Först och främst så vill jag ge Jimmy Åkesson rätt. I fredagsavsnittet ifrågasatte nämligen jag att det var krig i Afghanistan. Men det är krig i Afghanistan. Jag har kollat upp det här nu och definitionsmässigt så är det. Men det kanske inte är den form av krig man tänker sig första andra världskriget. Där
nej,
man ligger i skyttegravar och skjuter
på det. Om jag minns fel, jag lyssnade faktiskt på det där avsnittet ganska nyligen. Och då så säger Jimmy att någonting i stil med någon form av åtminstone krigsliknande tillstånd.
Ja.
Och det kanske är det som du...
Ja, precis. Jag såg ju inte att... det är inte jämförbart med det som händer i Syrien nu.
Nej.
Men definitionsmässigt så...
Är inte det att det ska dö 1000 personer per år eller någonting sånt?
I krig, ja. Inte i sjuksängen.
Nej, just det. Nej, precis. Bli skjutna och så. Ja,
ja okej. Okay. Ja. Ja, det var det ena. Så att det var tur att Jimmy hade rätt och jag hade fel, för annars så hade det blivit ramaskri säkert i kvällspressen. Men sen, jag har ju som sagt varit på en rockkryssning.
Alltså normalt så tror folk när man säger, eller tänker folk, i alla fall jag, när man säger rockkryssning, att man tar en Silja Line-båt från Stadsgårdskajen, eller ja, kanske Värtan då, till
Mariehamn.
Till Mariehamn eller möjligtvis till Åbo. Men det är inte det du pratar om.
Nej, vi flög, det var jag och tre kompisar, vi flög först till Miami och så bodde vi där två nätter, och de första två kvällarna då är det pre-parties, förfester för de som inte kan engelska. Och då spelar fyra band per kväll, så de kvällarna var ju väldigt roliga. Vår enda hela dag i Miami regnade. Det är ju extremt osannolikt att det regnar nästan en hel dag, men det gjorde det i alla fall, men vi roade oss ändå. Och sen på lördagen då så gick man ombord på kryssningsfartyget. Och den dagen var det band, och sen var det var fyra heldagar där, och då spelar de från ungefär 12 på dagen till sista bandet går av scen kanske 1:30 på natten då. Så det är mer än 12 timmars musik, och av de 40 band som spelade på båten, så låt säga att jag kanske gillar 30 av dem, och varje band spelar två spelningar, så det var ju i princip 60 konserter som jag ville se på de här 4,5 dagarna. Så att det har varit otroligt intensiva dagar.
Hörde man konserterna från hytten också, eller?
Nej, faktiskt inte, för att de ligger i en annan del av båten. Uh-huh. Så det gjorde man inte. Men det var ju uppe på pooldäck var det ju konserter, och det var ju de har någon sån här stor teaterlokal och sen så en lite mindre teaterliknande lokal. Okay. Och sen så har de ytterligare något sådär lounge, som det är inte jättebra konsertområde, men det är fyra ställen som de spelar konsert på. Men jag ska inte tråka ut er med det, men jag kan nämna en liten anekdot där. Det var två svenska band med, det ena heter Hardcore Superstar från Göteborg och det andra heter Heat från Upplands Väsby är de. Och de var med i Melodifestivalen för ungefär 10 år sedan, kom väl fyran och sånt där. Och ja, genom mitt stora intresse då så har jag lärt känna de här personerna, och jag vill framförallt nämna sångaren då. Det är inte samma sångare som var i Melodifestivalen, utan han som sjunger nu för dem heter Erik Grönvall, och han vann faktiskt Idol
Ja, ja, det är därifrån. Ja, okay.
Ja, precis. Jag tror att det var 2008-ish, något sånt. 09 kanske. Och ja, mitt stora intresse för bandet har då gjort att jag har sedermera lärt känna dem. Och den Erik Grönvall då, han är en multikonstnär. Så han har, förutom det här bandet då, så har han en YouTube-kanal tillsammans med en som heter Simon Wikström, där de intervjuar entreprenörer.
Jaha.
Så de har säkert gjort 50 intervjuer land och rike runt. Mm. Och de är finansierade av Svenskt Näringsliv.
Mm.
Så håller de även föreläsningar för ungdomar i entreprenörskap och varför man då ska bli entreprenör istället för kanske löntagare, om man nu känner för att man vill göra det. Och de har faktiskt intervjuat mig en gång.
Mm.
Så det är lite rolig infallsvinkel där, att jag har varit fan av bandet och sen så intresserade sig Erik då för vad jag pysslar med om dagarna och så intervjuar de mig. Så jag ska faktiskt lägga upp den länken, tänkte jag, för våra lyssnare. Så ja, men det var det. Det finns, jag har kunnat berätta 3 timmar bara om min båtvistelse, men det ska vi inte
det
göra.
Det tror vi på.
Ja. Många blir upprörda över SAS reklamfilm. Om vi frågar oss ifall det finns skäl att uppröras, så skulle man kunna ge det lite sarkastiska svaret nej, inte alls, på samma sätt som att det inte finns skäl att uppröras över en Mohammed-karikatyr. Kan man dra den här parallellen, och har vi i Skandinavien i så fall reagerat för svagt? Mig veteligen så är det ingen som har satt ett pris på SAS vds huvud. Linus.
Nej, men man ska väl inte sjunka till den nivån heller. Men det är ju en stor, väldigt stor skillnad här. Alltså, svenska staten har ju delägande i SAS. Och jag tror att även norska och danska staten är delägare i SAS. Det betyder ju att man, det spelar egentligen ingen roll hur många som är det. Det räcker med att det finns ett statligt ägande i ett företag, och att företaget uppfattats som delvis i alla fall folkets, så att säga, flygbolag. Det är inte att jämföra med att en enskild individ gör vare sig en smädande film om Skandinavien eller om Mohammed, eller ritar Mohammed-karikatyr. Så det blir ju lite äpplen och päron. Sen kan man absolut säga att det finns inget att uppröra sig för över alla fall. Den infallsvinkeln kan man ju ha, men jag tycker att den infallsvinkeln är, för mig i alla fall, förbehållen konst. Så jag blir aldrig provocerad över konst, av den enkla anledningen att konsten är till för att provocera.
Men får jag bara flika in där, för att det är ju samma infallsvinkel där. Om konsten är skattefinansierad, då kan jag bli provocerad.
Jag var inte klar.
Nej.
Konst är enligt mig aldrig skattefinansierad, då är det inte konst. Då är det utsmyckning eller något annat. Alltså konst, när jag säger konst så menar jag någonting som en människa vill skapa för att göra någonting. För att uppröra känslor eller annat. Det kan också vara att inte uppröra känslor. Det är inte jag som bestämmer vad som är konst. Men jag tappar tråden lite. Men skitsamma, jag blev... Ja, men ganska upprörd över den här filmen själv.
Ja, jag blev skitupprörd, och jag var både SVT:s morgonsoffa och TV4 och pratade om det här, och jag skäms inte ett jävla dugg för att tala om att det där var en jävla skitfilm. Alltså, jag har väl rätt att uttrycka mina åsikter om något som de pumpar ut från SAS i det här fallet. Och här är det flera borgerliga debattörer som jag brukar hålla med om, och deras resonemang är ofta rimliga, men här är de helt fel ute när de säger att det finns ingen anledning att uppröras över en reklamfilm. Jo, men jag har rätt till mina känslor, och de är ute efter att sprida sitt budskap, och då, om jag tycker det är skit, har jag väl full rätt att säga det. Att det där är skit, och ni ska, jag tycker inte om det. Sen är det ingen som ska komma och säga att man ska förbjuda det, eller att man ska bränna filmen, eller att man ska bränna ner SAS huvudkontor eller någonting sånt. Men jag tycker det är så märkligt, och det gäller ju konst också. Man måste väl kunna ha åsikter och få uttrycka dem. Mm. Alltså, jag tycker det är så märkligt när man säger nej, det får man inte ha någon åsikt om, utan det måste de få sprida. Ja, det är klart att de får sprida sin skit, men jag har också rätt att säga att jag tycker det är skit.
Ja, nej, men det var det som var lite grann som jag försökte få fram genom min fråga, att många tycker att det är helt okej att bli upprörd över Mohammed-karikatyr. Ja, det är självklart att de blir arga och att de nästan liksom utlyser en fatwa eller vad de heter.
Och det är det ju verkligen inte.
Nej, det är verkligen inte. Men att man blir upprörd över SAS-filmen, det är inte okej. Alltså det är jättemärkligt.
Jag vill också göra en distinktion här, för att jag tycker Dicks reaktion är väldigt sund. Och min reaktion är ju likadan. Men för min del handlar det om, när jag säger att jag inte har synpunkter på konst, så betyder ju det, eller så är ju det i kontexten politiker, alltså representant för ett parti. Politiker ska inte ha synpunkter på fri konst. Politiker ska ha synpunkter på konst som är finansierad av skattepengar. Sen ska Linus Bylund ha väldigt långtgående synpunkter på både SAS-filmen och konst som Linus Bylund tycker är jäkligt osmaklig. Men det är liksom en annan sak, om du förstår vad jag menar.
Jo, men jag förstår inte varför man ska hålla igen med någonting så länge det handlar just om en yttring av en åsikt och man inte tar det längre, så att säga, till någonting annat. Vi hade ju för ett antal år sedan här, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han hyllade en Palestina-terrorist som dödat ett antal israeler och satte det på en liten korkbåt eller barkbåt i någon bassäng.
Ja, som var blå.
Med just den rödfärgade då. Och den israeliska ambassadören då trampade i den här poolen och jag vet inte om han förstör den här barkbåten, det kommer jag inte ihåg. Men han, alltså, vandaliserade, kan man säga. Hur grovt kommer jag inte ihåg nu. Och det är ju naturligtvis att gå ett steg längre då än att uttrycka en åsikt. Och det kan man ju ha väldigt synpunkter på, för vandalisering är inte okej.
Okay. Men hans vandalisering kanske i sig var ett konstutövande.
Ja, var ju så han försvarade hela. Men där tycker jag har man all rätt att diskutera vad det är rätt eller inte.
Ja, men då måste jag lägga till här att i så fall, om det inte var rätt, så var det ju för att han var ambassadör. Hade han varit en vanlig israel som blev förbannad för att de hyllade en självmordsbombare, ja, då tycker jag han hade 100% rätt.
Precis. Jo, han sa ju det, att han företrädde ju de anhöriga till de som den där personen som satt på seglet var, eller på barkbåten då, terroristen då.
Men kvinnlig terrorist.
Ja, det, precis. Ja. Så att han ansåg ju att han företrädde de anhöriga till den som den här terroristen hade dödat, så att säga. Mm. Och då är frågan, då kanske vandalismen hade ett känslomässigt berättigande. Uh-huh. Men det kan jag acceptera, att man diskuterar vad det är rätt absolut. Eller inte. Men att ifrågasätta om man har rätt att uttrycka sin irritation och upprördhet över en reklamfilm eller över någonting annat, det tycker jag man aldrig kan ifrågasätta.
Två väldigt viktiga saker när det gäller SAS-filmen är att, för det första, så ljuger de. Alltså den här filmen är under förespegling att det finns några saker som folk tror är svenska, men de är inte det. Men de körsbärsplockar bland
plockar russinen ur kakan.
Plockar russinen ur kakan, därför att det finns väldigt många uppfinningar och framgångsrika idéer som är svenska. Titta på, googla periodiska systemet nationer, så kan du få upp en karta med grundämnen som är upptäckta i olika. Alltså Sverige ligger delad andra plats, tror jag, i världen. Vi kan prata om skiftnyckeln, vi kan prata om blixtlås, vi kan prata om Celsius-skalan, dynamit och en massa andra saker. Så att man har ju valt saker som inte är från Sverige och låtsas att man tror att de är från Sverige, men nej, det är de inte. Sen är det dessutom fånigt, därför att det har inte med saken att göra, om köttbullar. Alltså alla civilisationer som någon gång har ägnat sig åt att skjuta djur har ju naturligtvis gjort bullar av det kött som blir slamsor när man slaktar djuret och tar bort köttet från skinnen. Köttbullar är absolut ingen kulturs egendom. Ett annat direkt fel är att de pratar om att det är från Turkiet. Turkiet är liksom under 100 år gammalt. Man kan inte säga att saker och ting kommer därifrån.
Nej, det är jätteroligt.
Det största hyckleriet i det här, det är, låt säga att jag skulle göra motsvarande sak med ett afrikanskt land. Vilket ramaskri skulle bli. Berätta att ni har inte uppfunnit ett skit. Det finns inte ett smack
Och då skulle alla de här som säger att det är fel att tycka någonting om den här filmen säga att man var kränkande, ja, och bla, bla bla bla.
Det är det jag menar. Ja, och det, men sen är det också helt outgrundligt hur, de, alltså, hur den här riktigt dåliga reklamfilmen har passerat genom så många filter som den måste ha gjort. Mm. Alltså så många som har sagt, jo men det här är bra.
Jo men det är ju det, svensk kultur finns ju inte. Det är ju liksom det som är.
Jo men alltså det är
jag tar den filmen. Jag tar den filmen som bevis på att i de här etablerade kretsarna, reklambyråfolk, SAS-ledningsfolk, företagsledningar och så vidare, så är det fortfarande så att svensk kultur finns inte.
Nej
men det här är, jag tror folk förstår inte kulturbegreppet fullt ut.
Precis.
Och jag har inte studerat det här på något sätt, men det är ju som om låt säga att jag var den första personen som gjorde en pannkaka. Och då skulle någon säga så här, men vad är det för unikt med det här? Vi har ju mjöl. Ett
misslyckat bröd.
Ja, men vi har ju mjöl, vi har ägg, vi har mjölk. Mm. Vad har du gjort för unikt?
Mm.
Jo, men jag har blandat ihop de här grejerna till någonting som inte har funnits förut.
Mm.
Och det är ju självklart att, jag menar, för 10 000 år sedan i Sverige så var det istid här, det var omöjligt att bo här.
Mm.
Det är väl självklart att vi har påverkats utifrån,
ja, alltså det är så,
och påverkas löjligt fortfarande utifrån i allra högsta grad. Jag älskar...
Ja, men ingen har påstått något annat.
Mm.
Man slåss mot en väderkvarn som man har hittat på själv, eller en handgubbe.
Ja.
Det är ju ingen som sitter och påstår att vi i Sverige har uppfunnit allt som vi någonsin har gjort.
Nej, men då det är så här, bara för att jag gillar Hollywoodfilmer och amerikansk hårdrock, det är inte så att jag blir amerikan för det.
Nej.
Jag är fortfarande svensk, för det är ju de här ingredienserna, och jag har vissa ingredienser som amerikaner inte har.
Ja.
Till exempel så pratar jag svenska.
Mm. Ja, det är ju ett visst kulturuttryck, eller hur?
Ja, men svenskan, den kanske inte heller är svensk.
Nej, just det. Nej,
det är nedlåtande, tycker jag, att man utgår från att det finns någon som på riktigt går omkring och tror att allt i Sverige är svenskt och därför behöver skrivas på näsan att det inte är så. Det är mest nedlåtande, tycker jag, i den här tonen. Det här är ju bara ett symptom på en större föreställning från väldigt många människors sida. Folk tror ju till exempel att, jag har varit inne på i podden tidigare, jag har en nära släkting som politiskt engagerad som frågade mig, varför är du med SD? Varför skulle Sverige vara bästa landet på jorden i alla avsnitt? Och jag liksom, hallå? Det har vi aldrig som vare sig påstått eller tyckt. Nationalism har ingenting med det att göra. Alltså absolut ingenting. Och det är där jag tycker, så snälla, om man är vuxen, man rösträtt i allmänna val och ändå går omkring och tror såna här superpuckade grejer, sluta bara.
Mm.
Och sluta visa att ni är dumma i huvudet.
Men sen ska man ju då tillägga då för så att det blir extra tydligt. Om jag gör en film, och jag har ju faktiskt som samtiden publicerat en film om socialdemokratin under medlöperi till nazitiden, så att säga, då blir ju folk också upprörda. Och det har de all rätt att bli. Men de får då tala om vad är det som är fel, eftersom det då är dokumentär snarare än reklamfilm naturligtvis. Men vad är felet? Och inte en enda historiker har kunnat hitta ett enda fel i den filmen.
Nej.
Men de är upprörda att man lyfter de här frågorna. Och då, det har de enligt mig all rätt att vara. Såklart. De vill inte bli påminna om att socialdemokratin har sprungit nazisternas ärenden. Det vill de naturligtvis inte bli påkomna. Och de får vara upprörda över det. Jag säger inte att de inte ska bli det.
Nej.
Så att det är ju åt båda håll naturligtvis.
Nu ska jag ta SAS lite grann i försvar. Hör och häpna.
Jag har kort podd idag.
Ja, precis. Jag funderar på, men hur har det här kunnat passera alla de här filtrerna som du var inne på, Linus? Och då tänker jag så här att, ja, vad vill de göra? Jo, vad är största hotet för SAS idag? Jo, det är den här flygskammen, tror jag. De som redan gillar att resa, jag menar, jag som befann mig i Miami när det här hände, det var lite svårt för mig att bojkotta SAS. Och det är lite svårt för mig att bojkotta SAS om jag vill åka till ett ställe och SAS har de bästa priserna och bästa avgångstiderna. Så jag kanske bojkottar dem någon gång, sen kommer jag fortsätta med det. Men de här som har drabbats av flygskam och klimataktivism eller alarmism och allting sånt där. Hur når man dem? Jo, de är förmodligen vänster. Och hur når man de som är vänster? Jo, man klankar ner på svensk kultur. Och då kan man få dem att resa.
Mm.
Jag tror man gör helt fel.
Det kan vara fel, jag bara funderar på hur kan de ha tänkt?
Det är mycket möjligt att det är så de har tänkt. Men det första jag gjorde när jag såg den här filmen, det var att kolla upp så att min och hustruns bröllopsresa som infaller ganska snart inte var med SAS.
Mm.
Och jag hade inte haft råd att boka om hela. Men jag hade kunnat göra vissa justeringar om det var så att någon flight var med SAS. Och det var det inte. De kommer förlora riktigt mycket på det här. Jag tror inte de förstår vilken grupp det är som faktiskt flyger. Det är inte de som tycker att liksom, ja, men det är så himla dåligt med Sverige och sådär, utan tvärtom faktiskt. Mm. Jag tror att det...
Ja, och det jag funderar på är, för det är ju en del som tycker då, som har kopplingen till reklambranschen, så tycker, nej, men det här är jättebra för det skapar väldigt stor uppmärksamhet och man får många klick på sin reklam, för det är många som ser det och det är bra i sig. Jag undrar om det finns någon studie på det, alltså vad heter det?
All reklam är bra reklam.
Ja, Nike och en del andra har ju kört med väldigt kontroversiell reklam. Jag skulle vilja se en studie som kollar hur effektivt det är att slå kunderna på käften i reklamen.
Ja, nej, jag tror att det är i det här fallet kontraproduktivt. Alltså, all reklam är bra. Reklam är ju sant, men bara i vissa liksom kontexter. Alltså, man får tänka att är du okänd till exempel på marknaden,
exakt,
då kan det vara jättesmart att vara kontroversiell. Mm. Jag menar, vi körde en ganska kontroversiell valfilm 2010. Det var ju bara för att vi befann oss i en medial skugga och behövde slå igenom ett mediebrus, och det lyckades ju alldeles utmärkt med. Så den sanningen, all reklam är bra reklam, är inte sann alltid, så att säga.
Nej, och avslutningsord här, jag tycker att man kan faktiskt lyfta fram någonting positivt utan att klanka ner på någon annan. Och det är där de har gått lite grann vilse här. Paula Bieler lämnar riksdagen med omedelbar verkan. Till att börja med vill jag upplysa alla lyssnare om att Paula har en alldeles särskild ställning inom den här podden. Det var hon som var med och startade upp Studio SD tillsammans med vår egen Linus Bylund. Mm. Och vår Facebook-sida heter ju fortfarande Studio SD, fast med tillägget samtidigt. Och ni hette ju Bylund Bjäller, om jag minns rätt.
Mm. Hon var styrelsesuppleant också.
Vi heter faktiskt fortfarande Bylund Bjäller.
Gör vi?
Ja, fast inte på det sättet. Jag på.
Ja, just det, precis. Ja. Ja, okay.
Hon satt ju i styrelsen för Samtid och framtid när jag började.
Ja, okej. Okay. Ja, hon har stark koppling med andra ord. Men i alla fall, hon var den första folkvalda Sverigedemokraten som jag talade med. Jag befann mig i Almedalen i jobbsammanhang och passade på att gå förbi när du, Linus, och Paula sände live ner från hamnen.
Just det.
Efteråt gick jag fram till Paula och talade några ord. Jag var helt enkelt tvungen att ge henne beröm för den här debatten som hon hade haft mot Gudrun Schyman. Året innan, tror jag var det. Det var Almedalen 2014. Mm. Som jag tyckte hon var helt lysande i. Och jag berättade då att jag i princip alltid hade gillat Sverigedemokraternas övergripande syn på migration. Men att jag röstade på Centerpartiet på grund av deras företagarpolitik. Till min förvåning så visade hon sig väldigt intresserad av mina ståndpunkter och avslutade med att fråga vad det var jag inte gillade med SDs företagarpolitik. Och jag blev väldigt stum då, för jag hade inte läst på SDs företagarpolitik.
Det är ganska vanligt.
Ja. Och det var någonstans där som början till slutet för mitt stöd till Centerpartiet initierades och min resa till podden samtidigt inleddes. Men hade någon då sagt till mig att Bylund Bjäller kommer läggas på is och under några år, och sen så kommer Paula hoppa av och sen kommer du, Erik, hoppa in, då hade jag ju trott att den personen var vansinnig. Men livets vägar,
det hade den personen
vägar,
antagligen varit också.
Ja, livets vägar är outgrundliga. Men det var min relation till Paula, så att jag tycker hon har, ur min synvinkel, så har hon gjort väldigt mycket gott för partiet, och jag tycker det är tråkigt att hon lämnar faktiskt.
Ja, det delar jag 100%.
För hon kom väl in 2010, va? Mm. Så att hon har ju suttit nu i 10 år i riksdagen. Jag tycker faktiskt det är bra att inte alla sitter så länge det är möjligt, så att säga, utan att man gör ett bryte och byter och gör någonting annat. Särskilt när man är ung så tror jag att det är bra. Då finns det ju möjlighet att man kan komma tillbaka.
Det tycker jag är klokt tänkt, men samtidigt jag vill inte lägga någon egen värdering här, därför att jag känner Paula så väl och betraktar henne som en vän, men också för att jag inte är jätteinsatt i exakta bevekelsegrunder här. från hennes sida. Men jag har hört ganska mycket kritik från folk som känner att de ju har röstat på henne och att, han, och att hon ju då är vald fram till valet 2022. Och jag tycker att det är relevant. Alltså. Men det är inte så relevant så att det överskuggar allt annat. Och eftersom jag inte vet allt annat så kan jag inte ha några långtgående synpunkter på det. Men jag... Ja, som sagt, jag vill inte gå några djupare kommentarer kring det här annat än att jag tycker att det var tråkigt och att jag också kontaktade henne och meddelade att jag tyckte det. Men också att jag respekterar att hon säkert har sina skäl, så att säga. Det är ju viktigt att poängtera det. Jag vet ju inte allt om det. Vi umgås inte på daglig basis på det sättet. Men det som jag blev riktigt förbannad för, det var faktiskt Expressens märkliga sätt att försöka vinkla det här. Och det var ju inte oväntat, men jag blir förbannad varenda gång. I intervjun som Paula då gjorde med Expressen så framkommer, jag tror hon till och med får frågan direkt, är du besviken på partiledningen? Och hon svarar, nej, det är inte alls. Men vi har liksom gått i otakt ett tag och det är lika mycket jag som har gått i otakt och sådär. Hon svarar skitsnyggt på det. Alltså värdigt och respekt, alltså min fulla respekt till hennes svar. Och ändå så skriver alltså Expressen som underrubrik mycket besviken på partiledningen eller något sånt där. Och då känner jag så här, vad är det? Det här borde ju nästan vara straffbart. Mm. Hur kan en person som svarar precis på ett väldigt tydligt och enkelt sätt på en fråga nästan citeras med motsatsen? Mm. Det borde rimligen inte vara möjligt. Det borde vara straffbart, som sagt. Det är inte klokt alltså.
Mm. Ja, nej, men som sagt, vi vet ju för lite. Alltså, den officiella förklaringen var just det här med otakt. Eller alltså att, att hon la inte skulden på partiledningen. Men det är klart att Sverigedemokraterna har ju skiftat i några frågor senaste åren. Och det var väl, jag tror att hon nämnde själv faktiskt abortfrågan.
Mm, jag vet inte om hon gjorde det. Jag vet inte om jag läste det mellan raderna eller om jag...
I Facebookinlägget kanske det stod.
Ja, precis. Hon skrev ett Facebookinlägg också. Det spelar ingen roll. Mm. Ja, från min sida så blev det här mest mediekritik. Men ja, det är väl så gott som något. Det blir mer av den varan.
Stefan Löfven ser koppling mellan förnedringsrån och skattesänkningar. Konsekvensen av förnedringsrånen är alltså att offrens föräldrar ska straffbeskattas. Ju fler rån, desto högre skatt. Kan man tolka det så?
Ja, det var ju en snäll tolkning, jag får säga.
Jo, men jag menar, om man ser att antal rån ökar, då går man till riksdagen och klubbar igenom högre skattehöjningar. Och ökar rånen ännu mer, då måste man ännu högre skattehöjningar.
Ja, ja. Det, du har ju, men du tänker logiskt, det gör ju inte Löfven.
För att, nej, jag tänker logiskt efter hans slutsats.
För att han har ju sänkt skatten, och dessutom för de som tjänar allra mest. Så att säga. Alltså, det är ju den mest... ojämlika, eftersom det är skatter för sossarna handlar om jämlikhet, och han har ju då sänkt den mest ojämlika skatten av alla, så att är det någon då som är skyldig till de här förnedringsråden så är det ju då Stefan Löfven själv personligen.
Ja precis.
Alltså, men hela den här grejen är ju, det är ju sjukt att det här kan hända i Sverige, alltså att vi har en statsminister som, är han debil? Alltså är han på riktigt? Alltså jag undrar, kan man säga en sån här sak utan att vara lite eller ordentligt bakom flötet? Jag tvekar alltså. Av flera skäl. Jag tror inte att han... Man kan ju raljera och säga som du gjorde nu. Liksom. Jag tror inte att han, det tror jag inte att han tror, att om man höjer skatten så sjunker förnedringsrånen eller brottsligheten överhuvudtaget. Och jag förstår ju så att säga vad hans grund är, därför att han är skolad i att ett starkt samhälle, det byggs på höga skatter, och ett starkt samhälle innebär trygghet och bla bla bla. Och det i kombination med det här sannolikt väldigt massiva gnagande inom honom som berättar att det är du som har ställt till det här. Det är ditt parti tillsammans med Moderaterna, hand i hand, som har sabbat det här landet. Det är därför som barn blir nedsparkade, sparkade i ryggen, fråntagna sina saker, ibland kissade på. Den rösten är för jobbig. Alltså det är klart att han också förstår det på någon sorts subintellektuellt plan att han är i högsta grad medskyldig till de här förnedringsrånen. Men det går ju inte liksom att erkänna. Och på så, med det sagt, så det kan man väl då förstå på något psykologiskt plan att man tar till såna här fullkomligt galna liksom, uttalanden. Men han måste ju rimligen ha en stab omkring sig som kan liksom, Stefan, det här kan vi prata om med de här orden. Det här bör du säga, eller på det här sättet bör vi hantera den här frågan. Det är ju helt orimligt att en statsminister inte har det. Så för att, slutsatsen är ju att antingen har han inte en stab runt sig som hjälper honom att liksom läsa av läget och säga rätt ord, eller så är den staben också helt bakom flötet.
Nej, men jag tror att de har panik och att rådgivarna är inte bättre än så här.
Det är faktiskt så illa alltså.
Ja, jag tror att det är så.
Ja, alltså jag brukar säga så här i såna här sammanhang, om man nu ska tillämpa det på den här situationen. Antingen är det Stefan Löfven själv som, för att använda ett ord som du använder, ett begrepp bakom flötet. Eller så tror han att om han pratar med eller till är bakom flötet.
Mm. Ja, just det.
Och båda situationerna är ju utomordentligt allvarliga, ja, anser jag. Jag vet inte alls hur det går till på såna där avdelningar, men rimligen så sätter man väl upp någon form av taktik här nu redan inför valet 2022 och försöker skapa en bild av vad otryggheten beror på. Och då har ju sossarna har kört det här med ganska stor framgång under många, många decennier, att om man då sänker skatten så har man mindre pengar till välfärden och då blir ungefär de som lever på samhällsbotten desperata och då måste de ta till våld för att försörja sig.
Men han måste ju veta att alla undersökningar pekar på att det finns en stor kulturell faktor och att han själv är högst medskyldig till att den faktorn är så stor.
Ja, rimligen.
Och vad han möjligtvis gör då för felanalys är att han tror att folk går omkring och inte vet det här. Mm. Möjligtvis att han tror att folk är lika oinsatta och nedmörkade och ovetande som under 90-talet när den här typen av floskli gick hem.
Mm. Men jag tycker ju, alltså, någonting som jag har förundrats över under många år, nu har man ju vant sig vid det, men det här med nyhetsvärlden, alltså det finns väl ett oerhört nyhetsvärde i att det kommer hit en familj från ett annat land som Sverige har räddat från krig eller ekonomisk utsatthet möjligen, där barnen går och rånar andra barn, alltså barn till föräldrar som via skattsedeln har försörjt den här familjen. Mm. Jag tycker att det finns ett oerhört nyhetsvärde i det. Mm. Men tidningarna de beskriver inte det här. Alltså man får ju gå till liksom nättidskrifter som de presenterar fakta, men det känns lite konstigt att det är på det viset.
Ja, det borde rimligen vara på liksom public service alla kanaler, för det är det som är public service.
Ja.
Men att upplysa människor om hur läget är.
Precis, men det är den här förnekelsen kring, och jag anser att i grunden är det förnekelse av globaliseringens negativa sidor.
Ja, men
man
det är också
har bara pumpat ut det positiva. Och det negativa är att om man flyttar människor så får det en helt annan, krävs en helt annan konsekvensanalys, och den har man inte gjort. Och istället för att ta tag i det så bara stänger man. Man förtränger helt enkelt de problem som det skapar.
Men det är också synen på en nation. Alltså jag tycker att man alltid kan koka ner de allra flesta saker inom en nation ska man kunna koka ner till sitt hem. Alltså om Eriks barn kommer hem till mig, bjuds hem av mig för att Erik kanske behöver barnvakt eller av någon annan anledning så kommer de hem till mig. Det kan vi lämna det här. Men, och sen så rånar de mina barn eller slår mina barn. Det är klart att vare sig de eller Erik är välkomna hem till mig flera gånger. Mm. Om det är tillräckligt grovt.
Alltså, men det där är gammal sunt förnuft och det gäller inte i politiken.
Nej, men jag menar att jag tror att det finns en stor skillnad i hur man ser på en nation, hur jag ser på nationen kontra hur många av de här vänsterliberalerna ser på nationen. De tror att det är en yta land
Ja, att någon annan betalar.
Ja, det är precis.
Det, någon annan får ta det problemet. Ja.
Men det är det ju inte. Det är en utökad familj. Eller det ska vara en utökad familj. Mm. Och det är rimligt att man helt enkelt följer de lagar och regler som gäller när man kommer på besök.
Ja, precis. Men nu, alltså, för att komma till rätta med det här. Alltså, det här är ju oftast barn då, som inte är straffmyndiga. Man kan sänka åldern för straffmyndighet. Men jag förstår inte varför man inte överhuvudtaget diskuterar vårdnadshavarnas ansvar i det här.
Nej, det är ju nästa steg. Det måste ju vara nästa logiska steg.
Ja, men alltså, om man är vårdnadshavare och för ett barn och barnet inte är straffmyndigt, då måste det på något sätt få konsekvenser för vårdnadshavaren.
I sociala medier, jag har inte hunnit kolla det, men i sociala medier hävdar man att allmännyttan i Malmö tillämpar det när det gäller ungdomar som vandaliserar bostadsområden, då blir det en varning och sen så blir föräldrarna av med kontraktet. Mm. Och sånt måste vi ju införa på alla möjliga olika områden så att föräldrarna tvingas ta ansvar för sina ungar.
Men det vet jag, kopplat till lite det du säger med vandalisering och annat. Även när jag var liten så var det ju så att man kunde, åtminstone så var det bilden, att om man hade sönder någonting eller vandaliserade någonting, då kunde föräldrarna bli betalningsskyldiga. Och det tror jag gäller fortfarande. Men det här är ju så mycket grövre. Här är ju då i så fall föräldrarna som ska sitta i fängelse.
Det är
den rimliga konsekvensen. För det är den enda saken som skulle bita på det här. Alltså, om ett barn som inte är straffmyndigt sparkar ner någon, urinerar på den, säger rasistiska slagord, som i någon mening gäst i ett land dessutom, då är det rimligt att vårdnadshavaren får sitta i fängelse. Jag kan inte se någon annan.
Så om vi tar det här liksom från första början, om vi tar typ 50-talet, om det hade hänt, två skötsamma föräldrar råkade få ett psykopatiskt barn som gjorde det här en gång, då har vi ju utvecklat, jag vet inte hur det var på 50-talet, men förmodligen hade vi utvecklat någon form av socialtjänst och sådär. Och då hade vi ett skyddsnät som fångade upp den här enda legisten i ett samhälle på kanske 10 000 invånare. Mm. Och jag är inte säker på att jag skulle vilja att varken barnet eller föräldrarna skulle sättas i fängelse.
Alltså, man måste ju leda i bevis att det handlar om en systematisk icke-uppfostran.
Ja, men problemet är ju inte att vi har en systematik här där vi har välkomnat människor från andra länder som systematiskt trakasserar den inhemska befolkningen.
De följer sina gamla normer, där det var den starke tar sin rätt. Liksom. Det har ju också kommit fram nu de senaste veckan här. Att en anledning till att svenska ungdomar angrips är ju att de har ingen klan som kan hämnas. Medan det kan invandrar ungar ha.
Ja, det var Mustafa Panshiri som är före detta polis.
Agenda här. Och så är det, vi har ingen svensk klan här, utan vi har en rättsstat där polisen och rättsvårdande myndigheter ska lösa det här. Men de är ju fullständigt borta. Det sa ju Panshiri också, liksom, att polisen ligisterna, att polisen kommer inte att straffa dem.
Nej, men det här är ju barn, och jag tycker, nu ska jag bara ta explicit så mycket som möjligt. Det finns ju något som heter barnbidrag. Det ges till föräldrar som har barn. Varför inte dra in det? Det måste ju ändå vara villkorat av att föräldrarna sköter barnuppfostran.
Fast men, i Sverigedemokraternas Sverige så får man inte barnbidrag om man inte är medborgare.
Nej, men det kanske de är.
Ja, det kanske de är, absolut. Ja.
Men de här var ju intervjuare.
Vi är helt överens om att det måste få konsekvenser för vårdnadshavarna. Och självklart så ska inte... Jag vill bara förtydliga det jag sa tidigare. Att någon moralisk mening så måste det vara så. Men i juridisk mening så kan det går ju inte att vid till exempel ett tillfälle, egentligen oavsett hur grovt det är, så kan inte vårdnadshavaren få fängelse. Därför att det skulle innebära att alla som har barn också har en... Alltså, så de skulle kunna sätta utpressa sina föräldrar att om jag inte får det och det, då kommer du hamna i fängelse. Det går ju inte att ge den. Men man måste kunna vidta... man måste kunna låta det få långtgående konsekvenser att ens barn springer ute och begår grova brott. Alltså långtgående konsekvenser.
Det var bra avslutningsord. Sverigedemokraterna hjälper 88-årige Rolf i Trelleborg efter uppmärksamhet i ett reportage av Lamotte. Vän av ordning här, styr inte Moderaterna och Kristdemokraterna i Helsingborg med stöd av SD?
Ja, det är möjligt att de gör det, och jag vet inte, eller det vet jag att vi gör, men jag vet inte riktigt vad den här historien verkar ju vara kopplad mer till tjänstemän, alltså till att man inte, för Lamotte gör ju ett försök att få kontakt med någon som handlägger det här, och hur det har liksom beslutats fram och tillbaka, varför den här mannen inte har fått någon typ av boende.
Jo, men det är så. Det är socialtjänsten som har hand om individärenden. Mm. Och det är ju först om det är något ekonomiskt bidrag, då kan det komma upp i om man nu har socialdistriktsnämnden eller om det är ett utskott i socialnämnden. Där kommer ju politiker in i bilden, men där handlar ju inte de ärenden som är enligt gällande regler, så att säga.
Nej. Jag kan för lite om turerna fram och tillbaka, men jag tycker att det var rörande och fint när jag såg att man lokalt hade gått in och stött den här gubben, mannen.
Mm.
Alltså ingen 90-åring ska behöva sova i en bil. Nu, alltså, jag har hört massa liksom invändningar, men vet du något om hans bakgrund, varför? Och du har sagt att det spelar inte med jättestor roll, därför att vi har ett samhälle där vi sätter människor med missbruksproblem och annat också under liksom tak i alla fall.
Ja, det var väl det som var liksom rimligt. Han hade tackat nej tydligen, men det var ju att få en säng på ett hem för missbrukare.
Mm.
Och det var ju inte det som var hans problem, utan det var ju det att han var kanske lite virrig och hade svårt att betala räkningar varje månad då.
Mm. Ja, alltså det här, det är ett helt annat bekymmer. Vi ska inte bli allt för långrandiga här, men alltså när äldre personer i vår högteknologiska miljö idag blir förvirrade.
Ja.
Och inte längre kan betala sina räkningar, som den här, jag vet inte vad som är rykten och vad som är sant i det här, men han skulle tydligen då ha fått hjälp med att öppna något konto på ATG digitalt, så att han kunde sitta vid de här maskinerna och spela. Och är man då lite förvirrad, man har liksom förlorat något form av konsekvenstänk via någon demenssjukdom kanske, och så får man dessutom hjälp med att spela ännu mer. Jag kan tycka att det både finns en moralisk och juridisk problematik här.
Ja, men det är också så att ett boende som man inte äger, det kan man ju inte missbruka bort, så att säga. Det kan man ju inte spela bort. Det går ju liksom inte. Om det nu var det som var problematiken. Alltså en man i hans ålder, nästan 90 år, måste ju rimligen kunna ha ett liksom, en varm säng att sova i på nätterna och inte behöva sova i en bil, alldeles oavsett kring...
Alltså, förr hade ju det här gått till så att om en person då, vilket ju inte är ovanligt när man kommer upp i den åldern, blir lite förvirrad, då hade man ju fått en god man eller någonting sånt där som just får hjälpa till, och då kanske man inte hade se till att han använde pengarna till spel, utan avsatte det till hyran.
Mm.
Så att, här är det ju omsorgen om den enskilde personen, skyddet för den enskilde individen har urvattnats otroligt i det här väldigt byråkratiska samhället.
Ja, sen handlar det såklart om ekonomiska resurser. Kommunerna går ju på knä. Väldigt många går liksom med kraftiga underskott. Det är klart att det är de som drabbas först, är de svaga.
Ja, och just den här högteknologin, jag tänker på alla de här Nigeria-breven. Jag vet faktiskt en vän till mig, hans pappa råkar ut för det här, och det är ju väldigt enkelt idag. Logga in på sin bank, trycka iväg 2 miljoner till ett annat land.
Ja, för de flesta är just det ganska svårt, ska jag säga.
Ja, men man måste ju ha 2 miljoner.
Ja,
precis. Men det hade den här personen, det är väldigt tragiskt. Men på, låt säga, alltså innan internets tid, om man skulle ge 2 miljoner kronor till någon som är bosatt i Nigeria.
Nej, det var
jävligt. Jag tror inte att de är bosatta i Nigeria.
Nej, det är okej då. Va?
Jag tror det är alltså ingen riktig prins.
Va?
Det avslöjande.
Det var det värsta jag hört. Nu byter vi ämne. Expressen skriver att hälften av alla gängledare är födda i Sverige. Linus, du har en infallstagning på det där, va?
Ja, en infallstagning, exakt. Nej, men det är Fredrik Sjöshult som skriver i Expressen, och här vill jag vara tydlig med att min insyn i media är så pass god, och det tror jag för sig de flesta, så här det är ju inte journalisten som skriver rubriken till artiklar, Eller det kanske händer, det ska jag inte säga. Men det vanliga är att en rubriksättaravdelning gör det. Eller person. Jag brukar säga att det antagligen är olika former av gnagare på olika former av psykedelika som jobbar på de där avdelningarna, eftersom det aldrig någonsin överensstämmer med, så att säga, texten. Men idag har vi ett jättebra exempel på hur man liksom ljuger utan att ljuga. Det är nämligen så att Sjöshult har då skrivit en artikel om Stockholmspolisens fokuslista i operation Rimfrost, som är en operation mot organiserad brottslighet som polisen har. Och där framkommer då att av de här 32 gängledarna som finns på den här fokuslistan så är 15 stycken födda i Sverige, samtliga av utländska föräldrar, och en av de här 32 har en svensk förälder. Så att den rimliga rubriken på den här artikeln är att samtliga gängledare som polisen då betraktar som särskilt intressanta, samtliga 32 har utländsk härkomst. Det måste ju rimligen vara den självklara rubriken, eftersom vi hör ju så mycket fake news om att det är inte alls migrationens som är orsaken till det här och så vidare.
Men hela åt Sjöshult att han skriver ju detta. Han är ju saklig i sin text. Ju.
Han är väldigt saklig i sin text. Det framkommer på flera ställen att de här är, ja, alla har utländsk bakgrund. Och sen så, jag vet inte om det var i artikeln eller om det var i någon kommentar jag läste att ja, det är ingen som är nyanländ, och det känner jag bara så här, men det är väl för det första ganska självklart. Det skulle vara ganska konstigt om det kom en nyanländ och etablerade sig som ledare för ett gäng på kort tid. Men det är också ett väldigt illavarslande omen, eftersom det här är alltså människor som har kommit långt innan det som kallades för flyktingkris. Det är det här som är så skevt i vår helt psykedeliska värld, att det går omkring människor, ganska många faktiskt, och tänker att jo, men det här med flyktingkrisen, det kom ju där på, jag kommer ihåg 2014-2015 någon gång. Och därefter har vi fått problem med mångkulturalism och migration. Och så är det ju inte alls. Det här är ju människor som kanske kom för 20 år sedan.
Tänk dig då vad det blir om 20 år, ja, när man har den här volymen.
Det är det jag menar. Exakt det jag menar. Alltså, gängledarna för 40-talet, 20-40-talet, fostras ju nu. Mm. De är kanske 10-12 år nu. Så att vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte. Men jag blir alltid lika förbannad, och det har jag varit inne på massa gånger. Kanske konstigt att jag inte har blivit luttrad på det området. Men när media ljuger för svenskarna för att göra en politisk poäng, för att dölja ett faktum som är obekvämt, så blir jag förbannad alltså.
Jo, det är ju strider mot demokratins grundregel att medborgarna ska ju informeras om hur det ser ut för att kunna göra sina korrekta avgränsningar utifrån sina värderingar, så att säga. Men en del är ju av systematik också, och det tycker jag våra lyssnare ska tänka på, att väldigt mycket av, och särskilt när det är sånt här kring brottsstatistik och så, det är ju oftast ett antal år gammalt. Mm. Det är redan, samhället har redan passerat det stadiet som forskning och statistik handlar om. Mm. Och med tanke på hur andra siffror har gått, så ser det då förmodligen mycket värre ut idag än vad den här statistiken visar.
Precis. Mm. Det ser helt enkelt väldigt mörkt ut. Och jag tycker att det där var bra, Dick, med att alltså, medborgarna förtjänar att vara informerade. Och liksom, demokratin bygger faktiskt på att folk kan bilda sin uppfattning om vad som är sant och falskt och rätt och fel och så vidare. Ja. Sen om journalister eller tidningar vill hålla på med opinionsbildning och sådär i sina kolumner och ledare, go ahead, jättebra. Mm. Eller kör på, som det heter på svenska. Absolut, men visa då, alltså visa korten då. Vi är politiskt drivna. Vi som Samtiden till exempel, det är inget hymmel om att Samtiden är en liksom socialkonservativ tidskrift. Och på samma sätt borde det vara med andra publikationer. det här är förpackat i nyhetsformat. Mm. Det är det som gör mig förbannad. Alltså när man ljuger, inom citationstecken i alla fall, ljuger i nyhetsformat, då blir jag galen. Alltså.
Men det är ju det som kallas då kampanjjournalistik, eller vad var det Wolodarski sa, att det är agendasättande journalistik, sa han. Va? Och det betyder ju då att då använder journalisterna sin nyhetsplats för att sprida en viss opinionsbildning. Och då har man ju undergrävt, då är man propaganda, inte nyheter.
Nej, men det är en sak att välja vad man lyfter. För det tycker jag, det kan man aldrig ha synpunkter på som utomstående. Det måste en tidning få avgöra själva, vilka ämnen man lyfter och så vidare. Men att i en artikel, eller i det här fallet en rubriksättning, försöka vrida det ämnet på ett sätt som inte på något vis överensstämmer med verkligheten. Det tycker jag är illa.
Ja.
Ja. Ännu ett onsdagsavsnitt till ända. Men det fina i kråksången är att idag, onsdag, imorgon torsdag, övermorgon fredag, samtliga dagar i veckan så händer det grejer. Mm. Nyheter av alla de slag. Vem vet vad Stefan Löfven kommer uttala sig om härnäst?
Precis. En ständig källa till både skratt och gråt.
Ja. Precis. Och ämnen att ta upp i denna podd. Har ni någonting som ni vill att vi ska ta upp, eller om ni kanske tycker att vi har gjort och sagt något bra, så får ni gärna mejla till oss på samtidigt@samtiden.nu. Ni bör också gå in och gilla vår Facebook-sida. Och sen vill Linus säga någonting.
Jag vill bara säga att på fredag så kommer det ju ett fantastiskt gästavsnitt.
Ja, ska vi säga.
Ja, men vi berättar det. Det är våra lyssnare vi pratar om. Ja. De ska veta det.
Ja, det är Oscar Sjöstedt.
Ekonomisk politisk talesperson och aspirerande finansminister.
Precis. Så missa inte det.
Nej, det får ni inte göra.
Hej då allesammans.
Hej.